I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Innan mitt anförande stillar vi oss för gemensamma saker. Kära himmelske Fader, hör våra böner. Flera troende föräldrar ber om kraft i livets prövningar, tillit i ekonomiska svårigheter och bevarelse i barnens liv. En troende mor hoppas på att få se sitt barnbarn födas. En mötesgäst ber om förbön för sin cancersjuka man och vän. En mor för sitt enda barn för att hon ska bli frisk i allvarlig sjukdom. Mötesgäst att han och hans maka ska hålla sig friska och att Gud välsignar sonens liv vid olika skeden, speciellt i ekonomiska svårigheter. En mötesgäst för sin vän för att denna ska bli fri från tobaksberoende. Kära Gud, vi förstår att även i motgångar visar du din kärlek. En troende far ber om förbön för hela sin familj då de förlorat sin son i en överraskande olycka. En troende mor ber om förbön för sitt barn att denna ska bli fri från sitt spelberoende, för sin maka att han ska bli frisk från sina psykiska problem och att alla behåller tron. En troende mor för sina nära att sonen ska bli fri från alkoholproblem och att barnen får bättringens nåd. En troende mor att maken ska få hjälp i psykisk sjukdom och få komma tillbaka till tron. En broder från Sverige för sin familj att makan och barnen ska få bättringens nåd och att han själv behåller sin tro. Låt ditt ljus leda oss till himlen där det inte finns sorger. En troende bror ber om att de predikanter kan predika från syndens faror och för den kristna äktenskapshelighet. Flera troende ber om förbönen att familjerna ska bli hela och att tronsfrågor är dyrbara och att många som förlorat sin tro får bättringens nåd. En syster, att relationen till systern blir bra och att hon själv behåller sin tro bland icke-troende arbetskamraten. En ung broder för att hans äktenskap ska bli hel och människorelationerna bättre och att han själv behåller sin tro. En troende farförälder ber om förbön för barnbarnet att denna ska få komma tillbaka till tron och att han orkar lita på Guds ledande när han vill ha en äkta make. Förbön bes till en fader som förlorat nyligen sin 15-åriga dotter. Kraft till förlustens plåga och tillit till att se åter i himlen. En syster ber om klarhet till kommande uppgifter och att få bättringens nåd för familjer. Systern ber om klarhet. Syster tackar för Guds hjälp och bevarelse och skyddande. Vi vänder oss till dig eftersom du vet allt, våra hemliga tankar och önskemål. Trosvänner ber om kraft för familjemor som är sjuk i cancer. En ung troende syster ber om kraft mitt i allvarlig sjukdom att hon orkar behålla hoppet att bli frisk och Guds ledande. Troende syskon för sin bror att han hittar tillbaka till faderns hem och att hela familjen förblir i tron. Tack för tålmodiga vandringsvänner, tack för tryggheten i Guds folks moderliga omvårdnad. Det är förunderligt att vi utan egen tjänst får allt det benådig som vi behöver som gåva. Vi ber detta i din sons Jesu namn. Amen. Guds nåd. Denna kvälls anförande handlar om nåd. Nåd är ett vackert och betydelsefullt ord. Jag leder oss till ämnet med hjälp av en berättelse som skett i det verkliga livet. Vi går tillbaka över 70 år tillbaka i tiden. Vi lever mitt i fortsättningskriget. Två soldater från finska armén är på väg. Den ena kör en bil. Vi kallar honom för Nilo. Bredvid honom sitter en man som vi kan kalla Martin. Martin är lindrigt skadad. Mitt i bilresan hamnar Nilo och Martin i fiendens bakhåll. Tre av Sovjetarméns soldater öppnar eld och Martin omkommer omedelbart. Nilo lyckas att stanna bilen och det blir eldstrid där två Sovjetarméns soldater dör. Den tredje soldaten ropar till Nilo: skjut inte! Han reser sig bakom en sten med uppsträckta händer och ber att Nilo sparar hans liv. Soldaten, som vi kan kalla för Alexander, berättar att han har familj, fru och tre döttrar. Han är hemmastad i Inkeri och har på grund av omständigheterna varit tvungen att komma med i striderna. Alexander visar en bild på sin fru och barn. Nilo står inför ett svårt val. Vad bör han göra? Han ska inte låta fienden fly, men han kan inte heller mörda honom kallblodigt. Nilo försäkrar sig om att soldaten inte har vapen med sig och tar ett beslut därefter. Han ger ett påbud till Alexander: ge dig iväg. Denna berättelse som hänt i verkliga livet hade kunnat sluta här, men Guds tankar är högre än människans tankar. Vi flyttar oss framåt i tiden till 80-talet. Nilo är i Ryssland och besöker ett avteckningsceremoni av ett krigsmonument. Det finns både finländare och ryssar på plats. Nilos sångröst väcker en rysk gästs uppmärksamhet. På kvällen frågar ryska mannen från Nilo: känner du mig? Nilo gör inte det, men får höra att det är samma Alexander vars liv Nilo hade räddat för årtionden tidigare. Diskussionen leder till tronsfrågor. Nilo hade fått bättringens nåd efter krigsåren. Han hade hittat Guds rike och en nåderik Gud. Nilo hade tidigare visat mänsklig nåd mot fienden. Nu erbjuder Nilo en annorlunda nåd, Guds nåd. Alexander är redo för att tro, och så blir Guds nåd sann för honom i hans liv. Nilo och Alexander brevväxlade efter detta möte, och den tidigare fienden, den nya vännen och trosfränden får besöka sommarmötet. Båda personerna i berättelsen har fått komma tillbaka till himmelens hem. Alexander dog först, lite tidigare. Och efter hans död fick Nilo ett brev från Alexanders dotter som talade om sin tacksamhet mot Nilo. Dottern var tacksam för att få behålla sin far och växa upp i hans sällskap. Han var tacksam för den nåd som Nilo visat mot hennes far i kriget. Denna dotter berättade också hur lycklig Alexander hade varit över att ha hittat den levande tron. Nåd är ett ord som vi hör nästan i varje mötespredikan. Det, vilken slags ord det är fråga om, försöker jag förklara. Vi kan göra en liten undersökning. Ni som har laddat ner Sionsånger som mobilapp kan ta fram den nu. Skriv i sökfältet ordet nåd och sätt en stjärna därefter. Då ni nu bläddrar sökresultaten kommer ni att märka att ordet nåd i olika former upprepas i minst hälften av sångerna och psalmerna. Ett liknande resultat kommer vi att få då vi söker ordet nåd i Bibeln. Ordet kommer upp i nästan 400 gånger. Man kan säga att då vi talar om nåd så är vi i kärnan av tron. Vi talar om det som är centralt i tron. Jag har plockat upp i mitt anförande olika slags ord som är bekanta för oss som växt upp i denna tro. Du som kanske lyssnar för första gången mötespredikningar. Några av orden kan låta främmande. Men jag försöker öppna och förklara dessa ord efter mitt bästa. Nådig, barmhärtig. Det första ordet är bekant för oss alla. I Bibeln finns flera exempel där Gud eller människorna har visat nåd. Nåd betyder som ord att förlåta för brott och befria från skuld och också visa välvilja eller medlidande. Nåd tyder på att man får någonting sådant gott som man inte tjänat med sina egna gärningar. Då någon undviker ett straff brukar man säga att vi låter nåd gå före rätt. Berättelsens Nilo visade nåd mot Alexander. Det finns många olika exempel på det. Hur i krigets skräck och våld helt plötsligt har fått funnits plats för mänsklighet och mildhet. Jag stötte mig på såna här berättelser då jag satte mig in i vår självständighets begynnelseår och i inbördeskriget mellan de röda och de vita. På båda sidor frontlinjer kunde enskilda människor agera nåderikt, nådigt och med medlidande mot en annan människa trots att det var mot deras skyldigheter. Mitt i all förskräckelse var det som ljusglimtar i mörka natten. Exemplariska gärningar får en stor uppmärksamhet i sociala medier. Det är fint då en okänd människa betalar en bussbiljett till en person som glömt sin plånbok hemma. Eller när en ungdomsgäng bjuder på en måltid för en mindre bemedlad. En av de färskaste händelserna är en video där man hjälper en ankull över en farlig väg. En mänsklig nåd är en sak att respektera. Jag tror att var och en av oss har någon gång känt en vilja att hjälpa en annan människa. Kanske en människa som man inte känner. Det är fint om man agerar efter viljan. En mänsklig nåd är att respektera, men Guds nåd är något som är ofattbart för vårt förstånd. Nilo, som jag berättade om i början, benådade sin familj då han såg en bild på hans familj, oskyldiga barn. Människans nåd brukar rikta sig på något som vi håller som vacker och värdefull. Guds nåd och kärlek riktar sig på värdelöst också. Martin Luther, som vi kan minnas särskilt så här på reformationens jubileumsår, undervisade att Guds kärlek är osjälviskt. Gud älskar den människa han skapat, människan som faller i synd, trots att Gud hatar synd. Guds nåd kräver inte vår godhet, våra tjänster eller våra ansträngningar. Guds nåd är verklig nåd. I en bok som SRK utgivit, Jag växte upp till en alldeles liten, berättas det hur grannfarbror frågade av barnen om dessa hade varit snälla. En 3-årig lillflicka svarade, och svaret var väldigt slående: jag har redan bett om förlåtelse. Tron grundar sig inte på goda gärningar utan på att vi får tro våra synder förlåtna. I denna sommarens och andra sommars konfirmationsundervisning lärde vi oss evangeliet i miniatyr utan till. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Obarmhärtighet eller hårdhet. Jesus undervisade mycket genom liknelser. Han tog exempel från människornas vardag och på det sättet förklarade många svårförklarliga saker. Trots att exemplen är från den tidens vardag så kan man förstå dem även idag. Under det gångna året fördjupade vi oss med opisto och konfirmationselever i Jesu liknelser. Vi funderade på vilka slags exempel Jesus hade använt idag, och ungdomarna fick också dessa liknelser de kommit på spela som skådespel. Säkert skulle det i dagens liknelse finnas mobiltelefoner, bilar, sociala medier och andra saker som tillhör vår vardag. En liknelse som Jesus förde var en berättelse om den obarmhärtige tjänaren. Kommer du ihåg den berättelsen där tjänaren var skyldig en stor summa pengar för sin kung? Liknelsen var svar på Petrus fråga om hur många gånger man behöver förlåta. I den berättelsen var tjänaren skyldig 10 000 talenter för sin kung. myntenheten talent var det största och på den tiden och motsvarade 6000 denarer. En denar var en dagsbelöning. Jag ger en huvudräkning. Hur lång tid skulle det ta för mannen att betala skulden? Någon kanske kan räkna den snabbt i huvudet. Men jag har läst den korta matematiken. Och jag fick svaret att hade han försökt bli av med sin skuld så skulle han fortfarande ha 162 000 år kvar att betala. Så det var en lång tid. Skulden var alltså oerhört stor. Idag skulle vi prata om en summa i miljardklassen. Jesus förklarar inte hur skulden hade blivit till och det är inte i liknelsen väsentligt. Utan det är väsentligt att mannen hade inte någon möjlighet att klara av sin skuld. Kungen var ändå nåderik för sin tjänare och efterskänkte skulden. Man skulle kunna tänka sig att en människa som har fått mycket förlåtet var nöjd och visade barmhärtighet mot andra. Tjänaren i liknelse hade ändå inte medkänsla. Han krävde från sin arbetskamrat att denna ska betala en mycket mindre skuld direkt och skickade honom till fångenskap då han inte hade något att betala med. Händelsen hördes av kungen och den gamla skulden togs upp igen. Den obarmhärtige tjänaren ställdes till svars för sin hänsynslöshet. Hur ofta måste vi förlåta? Är vi också obarmhärtiga tjänare? Har vi blivit tillåtna och tillåter vi andra att misslyckas? Om människor som agerat väl syns i media ofta, så ännu oftare ser vi hur hårt människor behandlar varandra. I sociala medier kan man se avsiktligt utmanande utan att istället för att förstå så försöker man krossa människans tankar och egenskaper och hela mänskligheten. Hur beter du dig i sociala medier? Som bekant eller obekant? Gillar du eller visar du tummen upp då någon har gjort bort sig? Delar du berättelsen där man ser ner på en annan människa? Världen i sociala medier är mycket hård. Har vi råd att vara så hårda? Hur den slags behandling önskar du själv? Ge som gåva vad ni har fått som gåva, sade Jesus. Bättringens nåd. I Sionsång 88 sjunger vi fritt översatt. Även själar som fallit i synd, gått bort från fadern, hör på nådekallelsen. Det kan vara för sent imorgon. Gud skapade människan ursprungligen att leva i hans gemenskap. Syndafallet förstörde människan och skilde från Gud. Synd är inte någon liten ond sak som man oftast tänker att den är idag, utan en kraft som förstör mot människan och mot Gud. Om vi ger makten åt synd så kommer den till slut skilja oss från Gud och föra oss vilse från hans vilja och framkallar icke-tron. Jesus kallade de vilsegångna människor till sitt rike. Han förkunnade att Guds rike har kommit nära. Kärnan i Jesu förkunnande var bättring och att tro evangelium. samma evangelium, ett budskap om syndernas försoning, sände Jesus sina lärjungar att föra framåt. Vi lever fortfarande nåda tid. Guds nådekallelse förkunnas och människor uppmanas till bättring. Bättring är inte människans egen gärning, utan Gud själv förbereder människan och ger henne sökelsetiden. Sökelsetid är en tid då Gud alldeles särskilt tilltalar och kallar människan till sig. Då en människa som har gått vilse från Gud, känner sig syndig och har syndanöd, då hon får kallelse till Guds rike och får tro sina synder förlåtna, kommer hon få frid på sitt samvete. Så gick det för Lars Levi Lestadius då han fick möta Maria i Lappland, som förklarade honom för Guds nådeordning. Då människan får bättringens nåd kommer icke-tron att förvandlas till tro. Det är mycket mera än endast en medveten tanke om att nu tror jag. Det är hjärtats tillstånd. Det är tillit och att trygga sig i Guds nåd. I apostlagärningarna berättas många berättelser om hur en syndig människa får bli hjälpt till Guds rike. Filippus förkunnade evangelium till den etiopiska hovherren, Petrus till Cornelius. Bättring är inte det att vi börjar leva bättre, gör mera gott och mindre ont. Bättring är det att vi litar på budskapet om syndernas försoning och tror det personligt. Jesus har försonat mina synder. Nåde råd. Då människan får sina synder förlåtna börjar nåd att hjälpa honom, lära honom att leva efter Guds vilja och att respektera sin medmänniska. Paulus skriver till Titus: ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Nåd lär oss att göra efter Guds vilja. Guds ord lär inte att göra synd, du kommer ändå få den förlåten. Då en man som gjort äktenskapsbrott stod under hot att bli stenad och Jesus räddade henne från den, så sände inte Jesus henne att fortsätta sitt syndaliv, utan sade: gå nu och synda inte mer. Det kan vara svårt att ödmjuka oss och acceptera sin egen operfektionism. Det var lättare att tänka att om jag gör rätt och väl, så kommer Gud att benåda mig på grund av mina goda gärningar. Det är människans bild på rätt, inte Guds. Ett annat alternativ, lockande alternativ, är att förneka synden. Fortfarande frågar ormen: sade Gud verkligen så? Och fortfarande försöker han göra Guds vilja tom. Men om vi gör synden osynlig, vad behöver vi nåd till längre? Nåden ger inte oss, lovar inte att vi får göra synd, utan att lägga bort synden. Det finns en fara att vi går i vilse i egen rättfärdighet. Martin Luther, som blev skrämd av åskstorm och gav ett löfte om liv i kloster. Han gick i kloster och levde ett asketiskt, fridfullt liv. Rättfärdigheten som grundade sig på att aga sig själv och göra egna gärningar gav ingen själafred själafrid till Luther. Han var rädd att vara predestinerad, alltså redan dömd till förtappelsen. I Galaterbrevets förklaring minns Luther sin tid som munk, då han hade följt föreställningar, ett levnadssätt som grundade sig på föreställningar ända till galenskap. Och han konstaterar att både kroppen och själens hälsa låg i fara. Till slut förstod Luther hur människan frälsas. Sola fide, sola gratia, solus Christus. Var det någon som förstod vad jag sade? Räck upp handen. Där är några händer som räcks upp. Det betyder på svenska allenast på grund av tro, på grund av nåd och genom Kristus. Det var tre av reformationens fem huvudprinciper. En kärntanke i reformationen var också att använda ett språk som människorna förstår, och därför ska jag inte ha anförat mera på latinska utan på finska. Guds ords råd har inte som avsikt att göra vårt liv besvärligt och tråkigt. Deras avsikt är att skydda oss från allt ont och bevara oss och leda oss i tron så att vi en gång kommer till himlen. Det att vi vill leva genom att lyssna till Guds vilja har en viktig betydelse redan i detta liv, en timlig välsignelse. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger, sade Jesus i sin bergspredikan. Guds ord uppmanar oss till nådighet mot varandra, att respektera varandra och skydda livet. Om människorna skulle leva, till exempel att följa de 10 budorden och kärlekens dubbelbud, så skulle världen vara mycket bättre plats att leva på. Nådastol. I första kungaboken berättas om Adonia och Joab, som båda flydde kung Salomons hat och grep tag i altarets horn. I altaren låg i tälthyddans och templets allra heligaste plats, dit bara den överste prästen hade lov att gå. Moses hade i sin tid fått instruktioner hur Herrens altare skulle byggas. I 4 hörnen skulle byggas, tillverkas horn som smordes med offerdjurens blod, och genom att gripa tag i dessa horn skulle Adonia och Joab bli räddade. Jesus var en definitivt offer och den överste prästen samtidigt. Han försonade våra synder. Nådealtare är ändå som språkbild levande. Vi behöver som syndiga människor den tröst som vi ber i finska psalm 316. Din nådastol jag närmar mig och ödmjukt faller ned för dig. Ditt trösteord avvaktar. På törnekronan som du bar, Guds lamm som för mig slaktat var, jag stilla ser och aktar. Tag mig till nåder, mildelig. Mitt hjärtas hopp står blott till dig. Ditt blod har kraft alena, från synd mig två och rena. Människan blir inte syndalös utan fri från synden efter hon fått bättringens nåd. Fri från synd är inte den människa som behållit sin barndomstro, utan även hon är samtidigt syndig och rättfärdig. En troende människa behöver vardaglig bättring, en nådestol som ligger lågt. då gör vi inte bättring från icke-tro, utan vi ber om förlåtelse för de synder som vi hamnat i och som tynger oss på samvetet. Evangelisten Lukas berättar hur Jesus uppmanar att förlåta på enda 7 gånger samma synd om den som ångrar sig vill så. Då vi förkunnar syndernas förlåtelse så använder vi orden i Jesu namn och blod är alla synder förlåtna. Ordens form är inte väsentlig, fast de kommer från Bibeln och har grund i Bibeln. Väsentligt är att det förkunnas med helige andes kraft, så som Jesus i sitt avskedstal lär sina lärjungar. Paulus säger till romarna att han inte skäms för evangeliet, utan det är Guds kraft som ger räddningen. Vi behöver inte skämmas för evangeliet, och vi behöver inte skämmas för det ord som vi är vana att använda. Detta års ungdom i Opisto berättade hur betydelsefull hon hade upplevt att lära sig att använda evangelium under Opisto-året. Hon berättade att det inte hade känts naturligt tidigare att använda evangelium. Hon var glad över att hon fått vänner som hon kunde berätta till om synden hade fastnat. Från dessa vänner fick hon också höra syndernas förlåtelse för sin egen del. Många av oss kommer ihåg en sång i gamla Sions sångboken. Det är Nordens glas hav. Nordens hav är en språkbild som öppnar konkret Guds förlåtelsens djup och storhet. Jag har hört, jag kanske sagt det själv också då jag predikat, att det bottenlösa nådehavet har blivit nådelöst bottenhav, och dessa två hav är grundläggande olika. Bottenhavet är säkert en nådelös och livsfarlig vattendrag. Nådehavet istället är en fridens hav till en som hamnat i sjönöd. Slutord. I predikningar upprepas oftast tanken hur vi får tro oss som människor som dåliga, får vi tro oss som heliga. Och då vi är syndiga så får vi tro oss som rättfärdiga. Vi har inget annat alternativ än att trygga oss i Guds nåd. Paulus skriver till Korintherna hur Gud har honom uppmanat: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Gud hatar fortfarande synden men älskar den syndiga människan. Idag lönar sig inte att överge tron utan lägga bort synden. Fortfarande är Guds kraft stark i de svaga. Du får tro som svag, som syndig, sådan du är, Guds nåd för din egen del. Dina synder är förlåtna till dig i Jesu namn och blod. Så här får du tro tryggt, ända till frihet och glädje. Som slutord för mitt anförande passar ord som Paulus berättade till Korintherna. Orden används i dop tillfällen, konfirmationsmässa och då man viger i äktenskap. Jag hoppas att dessa ord är sanna för oss alla ikväll. Vår Herren Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och den helige andes delaktighet var hos er. Amen. innan vi stillar oss i kvällsbön vill jag be om välsignelse för mig själv. Jag kände mig svag inför anförandet. Jag kände mig oduglig för detta. Jag hade tvivel och frestelser. Jag känner mig syndig. Får jag tro mina egna synder och tvivel och svagheter förlåtet? Jag vill tro tillsammans med er. Vi stillar oss i kvällsbön efter finska psalm 556. Så går en dag, en vår, från vår tid och kommer icke mer, och en natt med Herrens fred till jorden sänkes ner. Så går en dag, men du förbliver den du var, och Herre full av nåd, och våra nätter, våra dagar, du tecknat i ditt råd. Trygg i din vård jag lämnar mig när solen från oss flyr. Med glädje skall jag prisa dig när dagen åter gryr. Men om den stilla dödens bud i denna natt jag hör, det är min tröst att din, o Gud, jag lever och jag dör. Amen.